Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Trygghetsambassadör, vad är det kanske du undrar? Jo, det blir det genom att berätta om Trygghetspodden för andra. Genom att sprida trailers och länkar på sociala medier. Så enkelt är det alltså att bli en trygghetsambassadör och göra något för ökad säkerhet och trygghet för alla medborgare. Börja då till exempel med det här superintressanta avsnittet. Det femte och sista i serien Invandring och brottslighet. Hör Mustafa Panshiri som kom till Sverige från Afghanistan, blev polis och nu är integrationsföreläsare. Om hans tankar kring de samhällsproblem vi har i Sverige, liksom hur man ska angripa dem. Och det här genom att förstå och börja samtala om vilken betydelse som bland annat kulturella skillnader har.
Man söker efter rationella förklaringar till varför man urinerar andra i ansiktet efter att man har tagit deras prylar ifrån dem. Man tror och hoppas någonstans att de här killarna ska kanske säga så här: ja, alltså, vår fritidsgård lades ner i vårt område. Det satsas inte på vår skola från politikernas sida och vi upplever en frustration och då urinerar vi andra i ansiktet. Man kommer inte få sådana svar. Och vi kanske måste börja fundera på, det här är ett kulturellt problem hos oss också, att alla människor är inte som svenskar. Det bor inte en liten svensk inom alla människor som längtar efter att komma ut. Utan vi är olika alla. Vi tänker olika.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Jag heter Mustafa Panshiri. Jag är förut polis, numera integrationsföreläsare. Jag har skrivit en bok i ämnet, Det lilla landet som kunde, som kom ut för 2 år sedan. Och just nu spelar jag en film som heter Lort Sverige 2.0 som kommer ut i våren.
Du kommer ju från Afghanistan från början. När kom du till Sverige?
1997 tillsammans med min familj. Och vi flyttade till Nacka så jag växte upp där.
Hur gammal var du när du kom till Sverige?
Jag var 11 år gammal. Och pappa kom hit först och så fick vi komma ett år senare när han fick uppehållstillstånd.
Hur var det att komma från Afghanistan till Sverige?
Oj, kontrasterna var enorma. Och när man är så ung så är man ganska nyfiken och vill lära sig. Men det var mycket som var konstigt. Alltså, allt ifrån till att mina klasskamrater drack mjölk till maten på luncherna. Till att man kunde ha pojkvänner och flickvänner och homosexuella kunde få gifta sig och så de små och stora frågorna var det som man tänkte mycket på.
Vad tänkte du då?
Varför det är så konstigt, varför man gör som man gör. Men samtidigt var jag inte dömande utan snarare nyfiken. Och jag tror att det har att göra med att jag var så pass ung. Så jag ville veta. Och så hade jag klasskompisar, lärare som jag kunde prata med och ta upp ämnena. Och det underlättade mycket.
Varifrån Afghanistan kom du?
Kabul, huvudstaden.
För det är också en storstad och du kom till Nacka som en del av Storstockholm. Så att det måste ändå ha varit någon likhet. Men det här just med att det komma till nya länder, som du säger, var en stor kulturkrock. Hur lång tid kände du att det tog innan du hade anpassat dig och kom in i mer det här svenska levnadssättet och tänket?
Oj, det gör jag fortfarande. Jag vet inte om man är färdigintegrerad. En del av den här boken, Det lilla landet som kunde, som vi kom ut för 2 år sedan, handlar om att när man är färdigintegrerad. Men det tog ett tag. Jag hade en tydlig kontakt med majoritetskulturen i min skola i Nacka. Svenska vänner, jag träffade svenska tjejer. Och den här kontakten underlättade ju mycket att komma in och bli en del av det. Men jag skulle säga att än idag så har jag en bit kvar. Jag tror att det är en pågående process hela tiden.
Vad är det du har kvar nu då?
Jag dricker fortfarande inte mjölk till maten. Jag har inte smakat på blodpudding. Så det är en lång bit kvar.
Sen blev du alltså polis. Vad fick dig att vilja bli polis?
Jag ville egentligen bli advokat. Så jag växte upp med de här brottsserierna på tv med Boston Legal och The Practice och tyckte det verkade jättefascinerande. Sen insåg jag att det där är mer i USA, inte så där riktigt i Sverige. Så då fastnade jag för polisyrket och så kände jag ingen polis i Sverige med afghansk härkomst. Och tänkte att oj, jag skulle kunna bli den första om jag söker. Pappa var inte så där jätteglad. Han trodde inte att jag skulle kunna få göra karriär inom polisen i Sverige just för att jag hade utländsk härkomst. Men jag sökte ändå, jag kom in och så jobbade jag i Linköping i de 4 åren som jag jobbade som polis.
Hur var det att arbeta som polis då?
Jätteroligt. Jag hann ju bara som sagt jobba i 4 år så jag blev nog inte varm i kläderna tycker jag själv. Men det praktiska polisarbetet är bland det bästa som finns. Man är ute, man jobbar med händerna, man träffar människor. Och det finns ett motto som man fick lära sig av de gamla poliserna, att varje kväll när man går och lägger sig så ska man ställa sig frågan: har jag ökat tryggheten och samtidigt minskat brottsligheten? Och svarar man ja på den frågan, då kan man sova gott.
Det här med som din pappa var orolig för och att du inte skulle kunna göra karriär, kände du att det fanns någon gång något motstånd på grund av din härkomst?
Nej, utan snarare tvärtom. Alltså på polishögskolan så välkomnades man in med öppna armar. Så du behövs, vi behöver dig. Du har en kulturkompetens som inte svenskar har. Och du behövs i de utsatta områdena. Så nej, verkligen tvärtom. Jag känner mig välkomnad.
I medierna rapporteras det en hel del om att många poliser byter yrke. Vad tror du att det här beror på?
Jag lämnade ju 2017 och då minns jag att det var väldigt många som lämnade. Och det hade med omorganisationen att göra, arbetsmiljön, lönen. Så det fanns liksom olika orsaker till varför man lämnade. Nu pratade jag med någon facklig anställd för några dagar sedan som sa att det har liksom stagnerat senaste tiden. Det är inte alls lika många som lämnar som man gjorde förr. Lönen har blivit lite bättre. När jag började så var det 21 300 i grundlön. Och det här var 2013. Nu vet jag att lönen har blivit bättre. Den är inte bra, men det har blivit bättre. Och omorganisationen har börjat sätta sig mer och mer. Så det är inte lika illa som det var då. Däremot har vi svårt fortfarande att rekrytera till polismyndigheten.
De här sakerna du tar upp, var det också skälen till att du själv lämnade polisyrket?
Nej, verkligen inte. Utan jag var kvar i smekmånadsfasen. Jag tyckte det var jätteroligt att dra på mig uniformen och gå ut och jobba. Utan det som hände var att det kom många flyktingar till Sverige under 2015. En stor andel var ensamkommande unga från Afghanistan. Och jag var en av de få poliserna i landet med afghansk ursprung. Och då såg jag en möjlighet att jag borde åka och träffa de här killarna och berätta för dem om hur det är att leva i Sverige. Vad det finns för lagar, regler, kultur, hur svenska polisen jobbar jämfört med polisen i Iran och Afghanistan där många kom ifrån. Helt enkelt underlätta, vara som en slags brobyggare mellan afghansk kultur och svensk kultur.
Och nu arbetar du alltså med att föreläsa. Vilka människor träffar du i det här arbetet?
Så när jag började under 2016, då var det ju först och främst ensamkommande. Så jag åkte till HVB-hem främst och skolor. Nu senaste tiden har blivit lite mer brett. Det är företag, det är organisationer, föreningar. Alla som direkt eller indirekt kommer i kontakt med integrationsfrågor. Och det är i princip hela Sverige på ett eller annat sätt. Så det ser lite olika ut. Men fortfarande är mycket skolor jag åker till och träffar första generationens, andra generationens invandrare, infödda svenskar, lärare som jobbar med frågorna.
Hur tycker du att det här arbetet är?
Det är jätteroligt. Jag får se hela Sverige. Jag brukar skämta och säga att om några år så är jag med på spåret och så kommer jag vinna allting, tror jag. Men jag har hunnit besöka 250 kommuner de senaste 4 åren. Jag har en bit kvar till 290, men jag fortsätter göra resan. För jag tycker att de här frågorna är viktiga och jag vill göra vad jag kan för att underlätta den här processen och göra så att det blir så lite friktion som möjligt kring de här frågorna.
Det här är ju det femte och sista avsnittet i serien Invandring och brottslighet. I de tidigare delarna har vi pratat om rapporten Invandring och brottslighet, ett 30-års perspektiv. Och så har jag träffat 3 personer med olika bakgrund som har varit i brottslighet. Det här för att få ökad förståelse för den problematik som tas upp i rapporten. Och bland annat visar ju den att människor med utländsk härkomst i absoluta tal nu begår fler brott än de med svensk härkomst. Utifrån dina erfarenheter med härkomst från Afghanistan, att du arbetat som polis och nu träffar många ungdomar, vad tror du att det här beror på?
Det där är ju en svår och bred fråga som, jag ska bara tydliggöra det här att det är jätteintressanta frågor och jag tror att vi kan få en intressant konversation om det här. Men jag vill tydliggöra att jag är ingen kriminolog, jag är ingen forskare, utan det som jag pratar om, det är enbart mina erfarenheter med de här frågorna när jag varit ute och föreläst och träffat människor från olika delar av världen. Och det är ganska viktigt. Vad det beror på, alltså det beror på vad man pratar om, vilka brott man pratar om. Om man tittar till exempel på hedersproblematiken, då är det ganska svårt att inte prata om kultur. Och det har vi haft väldigt svårt för i Sverige att göra, alltså kulturella skillnader. Hedersförtryck har inte med socioekonomiska faktorer att göra, det har inte med utbildningsnivå att göra, utan det är ett kulturellt fenomen som förekommer i Mellanöstern, delar av Afrika. Och det har inte med islam att göra, utan det förekommer även i kristna hemförhållanden. I Indien förekommer det, och oftast är det samhällen där staten inte är så stark, vilket gör att familjer och släkt och klan får ta hand om varandra. Och då blir det som sagt svårt att inte prata om kultur. Sen finns det annat brottslighet, alltså dödsskjutningar, kriminalitet, gängen. Och då är det oftast första och, eller främst andra generationen som är där. Det har inte så mycket med flyktingvågen 2015 att göra, utan de konsekvenserna kommer vi se om ett par år framöver. Och det har med inte så jättelyckad integration att göra, och att vi har i Sverige tagit emot många människor från delar av världen som inte liknar Sverige, som är ganska långt ifrån Sverige när det kommer kulturellt och normmässigt. Och vi har gjort det i en hög grad jämfört med våra andra europeiska länder.
Det här då med att det har varit svårt i den svenska debatten som du nämnde tidigare att ta upp det här med olika kulturella skillnader. Varför tror du att det har varit svårt?
Intentionerna har varit goda. Man vill inte dra alla människor över en kam. Man vill inte stigmatisera grupper som man tycker redan är längst ner i skalan. Men det man har gjort det är att, om vi tar till exempel hedersproblematiken, vilka är brottsoffren? Det är andra invandrare. Så i en slags antirasistisk anda och i toleransens namn så har man ju svikit de grupper som man säger sig vilja skydda. Invandrarna, det är de som har drabbats. Så den paradoxen har inte trillat ner hos de som har velat göra gott. Så än en gång, intentionerna har varit goda, men vägen till helvetet brukar vara stensatt med goda intentioner.
Vad tänker du om det här då, utifrån dina kulturella erfarenheter, så att det har blivit så här?
Det här är ett problem också kulturellt i Sverige. Alltså vi har svårt att komma runt de här ämnena av olika anledningar, som ett par var inne i redan, men också så att vi ska ta det lugnt, vi ska inte hetsa oss, vara kalla i huvudet, och det här är jättebra egenskaper, men det sätter också käppar i hjulet för att komma närmare problemet. Så var det med hedersförtrycket till exempel, än en gång när Pela och Fadime hände, Fadime Sahindal som blev mördad 2001 eller 2002 om jag inte minns fel, så tillsatte Mona Sahlin en utredning, och man hade den här Masoud Kamali som skulle utreda det, och han sa i princip att det är några fåtal tjejer som drabbas, det är inget stort problem, man gör en höna av en fjäder. Och sen så exploderade det med, alltså nu kan man på svart och vitt se hur förekommande det är runt om i landet. Så det är jättebra att vi vill ta det lugnt och inte hetsa upp oss så mycket, men det är en verklighet som pågår där ute som vi har svårt att ta in.
Artisten Ken Ring medverkar i ett tidigare avsnitt av den här serien. Han har en svensk pappa och en mamma från Kenya. Och han pratade om det här skillnaden då mellan Kenya och Sverige. Att i Sverige så kanske vi är rädda för att ta konflikter, precis som du har nämnt. Hade vi kunnat gjort på något annat sätt? Eller är det här en problematik att den svenska kulturen krockar med kulturer från andra länder?
Så här, ju mer man tar upp ett ämne och ärligt pratar om det, kommer ju närmare. Så här, för att kunna lösa ett problem så måste man först veta vad problemet handlar om. Och det har vi svårt med i Sverige. Alltså det här är ett kulturellt problem bland svenskar. Och man tror att man undviker friktion genom att inte prata om ämnet. Men det i sig skapar ju en friktion. Så det finns en paradox i det här med att vi är konflikträdda. För det gör ju att andra blir arga och så blir det ännu mer friktion. Men det som är också farligt i den svenska kulturen är att det svänger också väldigt snabbt. Så vi säger så här, men vi är landet lagom och så, det stämmer inte. Alltså det där är skitsnack. Vi är världens mest extrema land på många sätt. Ena dagen tycker vi en sak och så nästa dag kan det svänga helt till andra sidan. Så här, öppna era hjärtan, mitt i Europa bygger inga murar som våra statsminister har sagt. Och så stänger vi gränserna nästa dag för då har vi fått nog. Och jag tror att det där är farligt därför att då finns det inget mellanting där man har diskuterat ämnena ärligt. Och nu är vi där vi är idag. Alltså vi har utanförskapsområden som växer. Vi har en kriminalitet som blir allt mer rå. Och jag är rädd att det kommer att bli ännu värre med tiden.
Den här rapporten visar också att de som är födda i Sverige men har två utlandsfödda föräldrar, alltså det som brukar kallas den andra generationens invandrare, begår fler brott än de som själva invandrat till Sverige. Varför är det så, tror du?
Det där är en jätteintressant fråga också. Därför att jag är första generationens invandrare. Och jag vet ju var jag kom ifrån. Men jag vet också vad jag kommer till. Så första generationen tenderar, av min erfarenhet, att vara mer, ska man säga, tacksamma. Andra generationen, de är födda i Sverige. Så vi har en så här, vana att kräva att även de ska vara tacksamma. Jag tror att det är livsfarligt. Det ska man inte kräva, för de är födda i Sverige. De har ingen referensram av sina hemländer, ska man ska säga, sina föräldrars hemländer sen tidigare. De är svenskar, de är en del av Sverige. Men lever man upp i ett utanförskapsområde och har inte en kontakt med majoritetssamhällets kultur, den är frånvarande. Utan man lever i en hybrid av en massa andra kulturer. Alltså kulturen du har hemma, i skolan, i gänget bland kompisar. Och när man väl får kontakt med majoritetskulturen så är den väldigt, väldigt främmande. Man tycker den är jättekonstig. Och det är ingen bra kombination, för då blir det gränslöst. Man skapar egna normer, egna värderingar. Så andra generationen brukar det gå bra för också. Alltså, det ser bra ut också, men det kan också gå ganska illa.
I den här serien pratar jag alltså med de som har olika härkomst. Och vill du som lyssnare höra mer om de här frågorna så kan du lyssna på de tidigare avsnitten i den serien. Men om vi återgår till rapporten som den första delen av den här serien handlar om. Den tar också upp olika brottstyper, bland annat olika vålds- och sexualbrott. Och då visar den också att det är stor skillnad varifrån världen man kommer och i vilken omfattning man begår de här brotten. Människor som invandrat till Sverige från till exempel Östra Asien, där bland annat Indien och Kina ingår, liksom Nordamerika, begår färre brott än de med svenskt ursprung. Samtidigt begår de som kommer från västra Asien, där bland annat Afghanistan som du kommer från och länder i Mellanöstern bland annat, liksom de från Afrika, i betydligt högre omfattning de här brotten. Varför tror du att det är så stor skillnad beroende på varifrån världen man kommer?
Det är en jätteintressant fråga och jag tycker att vi borde i Sverige forska mer kring de här ämnena. Därför att så som det ser ut just nu så kan jag bara sitta och spekulera här utifrån mina erfarenheter. Men det absolut bästa vore ju om vi hade på svart och vit vad det här beror på. Men just nu så vet vi inte. Men om vi går igenom de här sexualbrotten till exempel. Så ta till exempel fenomenet där pojkar i grupp våldtar andra pojkar. Det är ett fenomen som har funnits i Afghanistan i många, många år. Det kallas för bachabasi, alltså pojklekar. Det förekommer ute på landsbygden men också ganska vanligt bland krigsherrar i Afghanistan, män med mycket makt. Och för att kunna visa sin makt så har man pojkar i ganska ung ålder som sexslavar i princip. Och det är en slags maktdemonstration. Men det förekommer också bland ungdomar i Afghanistan, inte jätteutbrett men det förekommer. Och det har att göra med att kvinnor har inte en naturlig plats i det offentliga rummet. Och när de inte har det på samma sätt så har man ingen kontakt med dem, vilket gör att man har ju sexuella drifter och då tenderar man att vara med varandra i vissa fall. Vi såg i Sverige ett x antal sådana fall under 2016 och 2017 där alla misstänkta och brottsoffer var från Afghanistan. Och då var alltså pojkar i grupp som våldtog andra pojkar. Jag har varit helt ärlig med det och varit ute och sagt att det här är ett problem och det här är ett problem specifikt för afghaner och hur vi kan komma åt det. Där blir det svårt att tala för socioekonomiska faktorer, utbildningsnivå. Därför att man, när man kommer till Sverige så får man ju allt det där. Så då borde man ju inte hålla på med det alls. Men det har förekommit. Och det finns olika orsaker. När det kom väldigt många ensamkommande så hade vi inga åldersbedömningar. Vilket gjorde att unga barn hamnade på boenden med vuxna män. Och det var lätt för dem att ge sig på dem.
Finns det andra saker som spelar in i det här? Eller anser du att det behövs mer forskning för att kunna svara på den frågan?
Vi borde forska mer. Alltså det gjordes ju 2005 var det ju en rapport från Brå som visade på hur invandrare var överrepresenterade med brotten. Speciellt våldtäkt, det var en ganska hög överrepresentation. Alltså, än en gång, synen på kultur är svårt att inte nämna här. Synen på kvinnor, synen på jämställdhet. Allt det där spelar ju roll. Men än en gång, vi borde söka mer efter attityder. Varför det här händer och vad det beror på. Och varför det finns en överrepresentation. Vi vet alldeles för lite och när vi inte vet så spekulerar vi.
Nu pratar du främst om sexualbrott, men när det gäller andra våldsbrott som till exempel rån och misshandel och sådana saker. Hur ser du på de typerna av brott?
Bra fråga också. Kolla, Sverige håller på just nu att utveckla en etnisk underklass. Den börjar bli allt mer tydlig. Samtidigt som vi har en ganska tydlig etnisk medelklass. Man behöver inte vara raketforskare för att lista ut att det här kommer att orsaka en del spänningar i framtiden och det ser vi redan idag. Så ta de här barnrånen som har varit uppe på tapeten den senaste tiden. Det finns en mosaik av orsaker till varför de sker. I vissa fall är det narkotika, de gärningsmän och brottsoffer känner till varandra. I andra fall är det att invandrarungdomar rånar andra invandrarungdomar. Och i andra fall så har man gett sig på svenskar där det finns en etnisk aspekt som man inte kan komma ifrån. Och då kan man fråga sig, varför ger man sig på svenskar? Det behöver inte ha att göra med hudfärg, hårfärg, biologiska egenskaper att göra, utan det handlar om ett våldskapital. Vilka har våldskapital och vilka har det inte? Det finns en uppfattning om att svenskar har inte det. Man har inga kusiner som kan hjälpa en, man har inga vänner som ställer upp och familjemedlemmar. Det våldskapitalet har svenskar överlåtit till staten. Men man gör också en kalkylräkning där att staten kan inte heller hjälpa just nu. Och då är det enklare att ge sig på dem. Så det materiella, okej, ja, medelklassen har mer materiella saker som man kan ta ifrån dem. Men varför den här förnedringsaspekten? Att man urinerar på dem efteråt, man häller Coca-Cola, man sparkar, kallar dem för svennejävel och så vidare. Det borde man ta reda på mer. Jag har i mina framträdanden hänvisat till bland annat en C-uppsats som gjorde vid Lunds universitet 2005. Där 11 rånare intervjuas och de berättar om varför de håller på så här. Och de säger ganska ärligt att jag tycker om när svenskar kysser mina fötter, pussar mina händer. Jag får makt utav att göra det. Federico Moreno som är en journalist på Expressen gjorde ett reportage 2016 eller 2017 som hette Hatet mot svenskar eller svenskhatet. Där han åker till Malmö och intervjuar människor som pratar ganska öppet. De vill helst inte prata om det, tycker lite obehagligt att prata om det. Men det existerar. Jag känner igen den här föreställningen från min uppväxt. Att det fanns en uppfattning om att svenskar är mesiga, man vågar inte göra motstånd. Det bästa att ge sig på det är en svensk som är full för de bara ger ifrån sig sina saker. Än en gång, det behöver inte ha med hudfärg, hårfärg att göra, utan man gör en kalkylering, vem har våldskapital och vem har inte. Så man kan lika gärna ge sig på en ung afghan som är ensamkommande i Sverige utan något nätverk. Han har inte heller något våldskapital. Man ger sig kanske inte heller på, eller man ger sig inte på en kille, en svensk kille som kommer ut från ett gym och har en anabola kropp. För han har ett våldskapital, han kommer ge tillbaka. Men medelklassens barn som går på skolan i Odenplan med dyra jackor och dyra mobiltelefoner, där gör man kalkyleringen, de kommer inte göra någonting tillbaka. Det är enkelt att ge sig på dem.
Vad tror du kommer att hända om de här rånen fortsätter då?
Alltså det där är jag orolig för. Jag tror så här, om vi inte tar den aspekten på allvar, alltså den etniska, Så jag är rädd att det kommer bli någon slags motståndskraft i framtiden där svenskar bildar någon medborgargard för att ge tillbaka. För när man upplever att så här, två saker. Dels att staten inte kan ge det skydd som samhällskontraktet kräver att de ska ge. Men också att man ger sig på andras barn. Och du vet, barnen, där går gränsen. Där blir vi primitiva av oss. Och när den garden kommer så kommer den ju drabba sådana som mig och andra invandrare. För en sån gard kommer ju inte gå runt och säga så här, kommer vara någon hederliga människor med någon hederskodex som kommer att leta efter rätt gärningsman och ge sig på. Utan de kommer att hitta den första bästa invandrare som är afghan kanske och bryta armen på honom. Och jag vill inte att det ska ske. Det är det sista jag vill ska ske. Men då måste man ta de här frågorna på allvar och prata högt om det. Och man kanske kommer formulera sig på fel sätt. Man kanske kommer säga ett ord på fel sätt. Men det ska kunna finnas ett utrymme inom offentligheten att kunna säga det för att kunna komma åt de här problemen.
Det här är ju en ganska oroväckande utveckling som du beskriver kan ske. Hur väl tror du att makthavare och politiker och så har funderat över en sån utveckling?
Jag pratar med journalister, politiker i privata sammanhang. Då är de oftast oroliga. Jag pratade med en riksdagsledamot som berättade för mig att de brukar få skolbesök i riksdagen av skolungdomar och att vid säkerhetskontrollerna så börjar de beslagta pepparspray, knivar, i vissa fall såna soft airguns, och det har de inte sett sen tidigare. Så vi har liksom skolungdomar som beväpnar sig idag. Och då kan man ställa sig frågan så här, okej, men vilka är de här ungdomarna? Är det ungdomar som beväpnar sig för att skydda sig, eller är det ungdomar som har de här på sig för att ställa till med dumheter? Och jag tänker så här, om man har de här sakerna på sig för att till exempel råna eller göra dumma saker, då tror jag inte att man går till riksdagen på ett skolbesök. Så troligen är det här vanliga ungdomar som är rädda för utvecklingen i Sverige och börjar mer och mer beväpna sig. Alltså det är ingen bra utveckling. Och jag träffar de här ungdomarna runt om i Nacka där jag bor. Och de berättar för mig att deras föräldrar har börjat köpa billigare jackor till dem, billigare mobiltelefoner. De uppmanas att alltid gå i gäng till och från skolan. Föräldrar skjutsar dem till och från träningar. Och jag frågar dem, kommer det här att påverka ert sätt att rösta i framtiden? Ja, jag säger dem, självklart. De politiska partier som tar det på allvar och pratar öppet om det här, de kommer vi rösta på. Och de partier som erbjuder straffrabatter till de som urinerar våra vänner i ansiktet, de kommer vi inte att rösta på. Och det här är vanliga kids som går i skolan, som har olika intressen, men som ofrivilligt dras in i de här frågorna. Och jag tror att man måste ta de här frågorna på allvar.
Du nämnde kort också det här med att makthavare och politiker, att de uttrycker en oro. Men i de möten du har med dem, har de förstått vidden och finns det någon form av konkret plan hur det här ska lösas, upplever du?
I privata sammanhang så förstår man vidden. Man vet ibland bara inte hur man ska få ut det i offentligheten. För att, låt oss vara helt ärliga, alltså sossarna, moderaterna, man har ju genom åren bara i princip kopierat SDs partipolitik, många av deras förslag. Och SD flyttar ju fram positionerna mer och mer, så jag tror att många förstår vidden, men man vet inte riktigt hur man ska uttrycka det och få ut det, för att man vill ju inte uppfattas som att man har svängt allt för mycket.
Du nämnde ju här lite grann om att det börjar bildas en etnisk underklass och att det därmed blir stora klasskillnader i Sverige. Och i första delen av den här serien så pratar jag om risken för att Sverige ska utvecklas till ett dualsamhälle. Och det här är baserat då på en serie jag gjorde från Brasilien som är ett utvecklat dualsamhälle. Det är väldigt stora klyftor mellan rika och mellan fattiga. Och där har de också en extremt hög brottslighet, vilket påverkar hela samhället. Alla, både rika och fattiga, påverkas av den här brottsligheten. Hur ser du på risken att Sverige också utvecklas och blir ett dualsamhälle?
Det där är en bra fråga. Jag tror att vi är mer och mer på väg dit. Och jag tror så här, jag tror att vi kan stoppa utvecklingen. Jag tror väldigt mycket på förebyggande åtgärder. Jag har själv jobbat förebyggande i 4 års tid. Träffat människor som inte alls är på väg inom brottsbana nödvändigtvis, men träffar dem innan det här sker. Och jag tror att vi behöver jobba mycket, mycket mer förebyggande. Och det här är ju en grej som högern får ibland kritik för, att de vill bara släcka bränder och inte jobba förebyggande. Jag är för förebyggande arbete, jag tycker att det är livsviktigt. Det mest förebyggande åtgärden vi kan ta för att undvika ett dualsamhälle, det är att minska invandringen så mycket som vi bara kan. Det är den bästa förebyggande åtgärden. Därför att så som det ser ut just nu, utanförskapsområdena ökar, klyftorna ökar. Vi kan inte fylla på med fler klienter i samma områden. De ungdomar som jag träffar som går i skolan, de behöver få en chans för att komma ut, integrerade. Men om vi fyller på deras klasser med fler nyanlända som inte kan språket, inte kan koderna, inte vet vad Sverige är för ett land, så kommer inte de att få en chans att komma in. Så vi måste någonstans ta hand om de människorna som är här just nu och göra det bästa vi kan för att de ska komma in i samhället. Samtidigt är vi elaka mot de som vi tar emot, för att de kommer inte till det Sverige som jag kom 1998. De kommer till ett annat Sverige nu.
Från vissa politiska håll börjar man även prata mer om återvandring och att man aktivt ska ha återvandring. Hur ser du på det?
Jag tror att återvandring är en önskedröm. Det kommer inte att ske. Det finns ingen historia utav det. Människor har historiskt sett inte lämnat outvecklade länder till utvecklade länder och sen frivilligt lämnat det för att åka hem igen. Man kan ha det som policy, absolut. Men det får vara liksom sekundärt. De människorna som har kommit till Sverige, de kommer att bo här. De kommer att vara en del av Sverige. Vi får ta det därifrån. Jag är mer intresserad av att höra hur vi kommer åt de här problemen, utmaningarna, där vi är nu. Återvändning tror jag är det är ett önskedröm. Det kommer inte att ske. Om vi inte är beredda att ta till odemokratiska metoder, vilket jag inte hoppas något parti vill. Så nej, jag är väldigt tveksam till återvandring.
I avsnitt nummer 7 av Trygghetspodden, som heter Otryggheten i Uppsala, så medverkar bland annat polisen Daniel Larsson som är chef för de yttre befälen där. Han berättar då att man inom polisen i Uppsala har sett en förändrad gatubild sedan omkring 2015, med bland annat rån och gäng som sexuellt trakasserar unga tjejer. Och det är 2 grupper, berättar han, som har stått bakom det här. Marokkanska gatungdomar och ensamkommande från Afghanistan. Om vi inriktar oss på någon från Afghanistan, som du ju träffat många av. Först och främst, kanske det är en del lyssnare som funderar på, hur kom det sig att det började komma så många ensamkommande afghaner till Sverige runt 2015?
Många av de här ungdomarna som kommer från Afghanistan, de har under hela sitt liv bott i Iran. Och under 2015-2014 så spreds det ju information om Sverige. Att vi skulle öppna våra hjärtan, att vi inte byggde några murar, att vi välkomnar människor, vi är toleranta, vi är antirasistiska. Så vi har ju skickat signaler till människor att komma hit. Och de tog chansen under flyktingkrisen 2014 och 2015 med Syrienkriget. Och någonstans var det som så att det vi sa egentligen, det var ju att vi ville välkomna syriska flyktingar. Vi vill ju inte välkomna afghanska eller de från Eritrea. Det kom ju en del eritreanska ensamkommande också. Eller marokkanska gatubarn. Så de här killarna, när jag träffar dem ute på föreläsningen, så säger de till mig att varför sa ni inte vid gränsen när vi var på väg till Sverige att tyvärr, du är afghan. Vi tar emot syriska flyktingar nu. Ni får liksom prova igen om några år. Utan vi välkomnade alla. Så när de kommer till Sverige, inga åldersbedömningar, man placerar dem på hem. Och sen bestämmer vi oss för att nej, men vi ska ha åldersbedömningar. Och de metoderna har varit lite tveksamma här och där. Och så, vi har inte varit så jättesnälla mot den gruppen, eller i alla fall inte varit tydliga med dem. Och det är inte alltid så jättesnällt.
Om vi kommer in på det här då med sexuella trakasserier som Daniel Larsson berättade om förekommer. Varför sextrakasserar de här ensamkommande afghanerna tjejer, och då ofta i gäng?
Afghanistan har genom åren varit ett av världens och ibland till och med världens farligaste plats för en kvinna att leva i. Däremot så är det ju inte så att de här killarna i sina hemländer sextrakasserade tjejer. För om du gör det i Afghanistan, då kan det bli blodsfejder. Du skämmer ut din familj och flickans familj kommer att ge sig på dig. Det betyder att i Afghanistan så finns det sociala kontroller. Du vet där, det krävs en by för att uppfostra en pojke eller ett barn. Men när man kommer till Sverige som ensamkommande, då försvinner de här sociala kontrollerna. Ögonen som man upplevde man hade på sig, de är inte längre här. I Sverige så får man en socialsekreterare, en god man, men det är inga liksom ögon som man är van vid. Man lämnas lite vind för våg. Samtidigt som man ser omkring sig tjejer på det sättet som man inte alls är van vid att se i sina hemländer. Och med dålig impulskontroll så har man i vissa fall sexuellt trakasserat tjejer. Det vi ska komma ihåg är att det här var ganska vanligt under 2015 och 2016. Många av de här killarna har nu kommit in och börjat förstå koderna och har vant sig. Så vi ser inte alls de övergreppen som vi såg på badhusen till exempel. På konserter i alla fall. Inte alls lika mycket som det var när de precis kom hit.
Du träffar ju också tjejer. Vad säger de om det här?
Det man ska komma ihåg också är att det finns en tendens där man tror att de här killarna är så här, invandrarkillar som ger sig på svenska tjejer. Nej, de ger sig på alla som är i deras närhet. Ser man på en festival och är tjejer i närheten så ger man sig på dem. Det är bara det att invandrartjejer tenderar inte alltid att anmäla till polisen. För det finns liksom en... Så föräldrarna reda på det och så blir det en rättssak och så kanske det finns någon hedersproblematik som man håller för sig själv. De tycker inte alls att det är kul, självklart. Och de vill ju att man tar upp det ärligt och lyfter upp det och varför det sker. Och de kan vara mycket, mycket mer hårda i sina när de dömer de här killarna jämfört med någon så här svennebanan i SD kan vara i vissa fall.
Vad säger de här tjejerna då?
Nej, men att det här är killar som har svårt att komma in, att de aldrig kommer att lära sig hur det funkar i Sverige och de beter sig som djur och sådär. Vilket jag inte håller med om alltid, därför att jag tror att det är en övergångsfas. Man behöver lite tid för att komma in. Däremot så behöver man vara väldigt tydlig med om vad det är som gäller i Sverige. Så jag har varit väldigt tydlig med att kommer man till Sverige under asylprocessen, sexuellt trakasserar en tjej, i värsta fall våldtar en tjej, då ska man utvisas. För det är det enda som fungerar och det är det enda som man är rädd för. Samtidigt skickar man signaler till människor som vill komma till Sverige i framtiden att om du är här, du är välkommen här, det spelar ingen roll var du kommer ifrån, kön, religion, helt ointressant. Men om du beter dig på det sättet, då är de här konsekvenserna som du kommer att få vara med om. Det är vi dåliga på i Sverige på att förmedla och då blir det gränslöst.
Daniel Larsson på Uppsala polisen berättade också om den stora användningen av heroin bland ensamkommande afghaner. Liksom följdbrottslighet då för att försörja sig och sitt missbruk som rån med mera. Och det här har ju bland annat även SVT och Göteborgs-Posten rapporterat om också är problem med i Stockholm och Göteborg. Hur ser utvecklingen ut gällande den här missbruksproblematiken av heroin liksom följdbrottsligheten?
Jag vet ju att under 2016, 17, 18 så var det en del. Just rökheroin är en sån drog som är ytterst ovanligt i Sverige. Det är få som sysslar med det. Men det är en ganska vanlig drog i Afghanistan. Och det har man kunnat se i Uppsala centrum men också i delar av Järva till exempel. Det behöver inte betyda att de som kommer till Sverige har sedan tidigare missbrukat rökheroin eller heroin. Utan min erfarenhet är att under asylprocessen där man inte vet vad som kommer att ske, man kanske blir utvisad. Allting är väldigt oklart. Då hanterar människor det på olika sätt. Vissa ungdomar som jag träffar går i skolan och går och tränar, går och spelar fotboll, umgås med vänner och så vidare. Andra hanterar det på andra sätt. Man börjar missbruka droger, man ger sig in i kriminalitet. Och det finns också en uppfattning som jag stöter på att man har inget att förlora. Man kommer att bli utvisad. Då kan man lika gärna leva lite rövare. Och jag ska inte skylla det på, utan det är snarare en förklaring. När man inte vet vad som kommer hända när asylprocessen ser ut som det gör, när det är väldigt ovist och otydligt, då kan de här konsekvenserna inträffa.
Men utvecklingen då av det här, hur ser den ut? Är det ett problem som finns kvar eller blir det bättre eller hur har det utvecklats?
De här ensamkommande fick ju en sån här amnestilag som kom för ett år sedan som innebar i princip att om man går ut skolan och man inom 6 månader efter utbildningen har ett jobb och ett boende så får man stanna kvar i Sverige. Och alltså det är lite så här mission impossible för de här killarna att ordna det här. Alltså inte ens etniska svenskar lyckas efter 6 månader av gymnasiestudier skaffa sitt jobb och en bostad. Jag hade önskat att de bara fick full amnesti så hade vi sluppit det här. Eller utvisat allihopa på en gång. Det är 2 tydliga besked och det är vad de också säger till mig när jag träffar dem. Men den här liksom hinderbanan som man har satt upp för dem, den är inte så snäll. Så jag är rädd för att det kommer bli ett större skuggsamhälle. En stor andel av de här killarna, de kommer inte åka hem. De kommer gå under jorden. De har satsat allt för att komma till Europa. Och som reglerna ser ut nu, så man kan stanna kvar i Sverige 4 år, leva svart. Och så kan man söka asyl på nytt. Om vi inte ändrar den lagen då, så att säga. Så jag ser tyvärr framför mig ett större skuggsamhälle.
Och det kommer också innebära det här problematik med droger och fortsatt rån och så, eller vad innebär det?
Ja, alltså om man fyller på så som det ser ut just nu, så ja, rädslan är ju att de här killarna kommer att ge sig in i de banorna. Nu har ju, vad jag vet, Uppsala centrum ser det betydligt bättre ut än vad det gjorde för något år sedan. Men då är frågan, har de här killarna slutat med det eller har de bara flyttat sig till andra platser? Så problemet behöver inte ha försvunnit. Det kan ha försvunnit från Uppsala. Men det betyder inte att problemet är borta för det.
Du har levt i både Afghanistan och Sverige och känner till båda kulturerna. Om man kommer som ensamkommande, begår brott i Sverige, grips och döms, hur upplever du att man då ser på de straff som man får i Sverige?
Man tycker att det är ett skämt. Att få straff i Sverige, det ser man snarare som en andra chans. För det värsta man fruktar, det är ju utvisning. Och så tyvärr håller på att säga, men det är det som fungerar. Man tycker att när man kommer till Sverige så är man rädd för polisen. För man tror att polisen i Sverige är som polisen i ens hemländer. Men ganska snart blir man varse om att ja, polisen är ganska trevlig här och pratar med oss. Och många tycker så här, ja, en demokratisk polis. De som däremot inte sköter sig, de märker att oj, man kan i princip komma undan med vad som helst i Sverige. Man hamnar i något SIS-hem, alltså statens institutionella styrelse, straffrabatter. Man kommer undan liksom. Så nej, av de som jag träffat som har blivit dömda för brott, de tycker att det är ett skämt.
Du nämnde lite grann om hur tjejer har reagerat på det här med sexövergrepp och så. Om man ser mer generellt, hur tror du att svenskar ser på den kulturkrock som har skett med de ensamkommande som kommit och den här problematiken då som har uppstått med bland annat sextrakasserier, heroinmissbruk och annan brottslighet?
Jag tror att olika människor reagerar på det på olika sätt. En del tycker att okej, vad är det här tacken vi fick för att vi välkomnade er? Andra tycker att utvisa allihopa. Alltså så här, afghaner i Sverige har ju inte just nu så här den bästa bilden av invandrare så att säga. Ibland i media och i sociala medier så är det en slags skallgång efter just afghaner, kan jag uppleva. Men många av de här killarna är jättefina killar som sköter sig och gör sitt yttersta för att bli en del av samhället. Jag lyfter dem på min Facebook-sida Kreativ Integration nästan dagligen och försöker visa en annan sida. Men ja, jag förstår den frustration som finns i Sverige när det här inte fungerar. När en signifikant andel i den här gruppen har sysslat med diverse tråkiga saker genom åren. Och det kommer att skapa friktion, det kommer att skapa främlingsfientlighet, rasism mot hela gruppen. Absolut, det kommer det göra.
Hur tror du då att det här kommer att påverka samhällsutvecklingen?
Ju mer friktion vi ser i de här frågorna som rör integration, migration, kulturkrockar, ju mer polariserad kommer det vara. Och vi i Sverige, vi saknar ett språk för att kunna prata om de här ämnena. För de är inte enkla. Och i Sverige har svenskar historiskt sett inte... Så här, svenskens normer har inte blivit utmanade innan. För att det var ett ganska homogent samhälle. Nu upplever många svenskar att hennes normer blir utmanade. Och det kan vara allt ifrån så här, handskakningsdebatter där män inte vill ta kvinnor i hand, bönutrop i Växjö, slöjdebatter och så vidare. Men också andra problematiska orsaker med våldtäkter, dödsskjutningar och så. Allt det här har ju kopplingar till migration. Och hittar vi inte ett språk men också åtgärder för att komma åt det här, då kommer det att bli, alltså när man säger så här, rasismen ökar i Sverige, ja, jag tror det. Det kommer öka mer.
Avslutningsvis så ska vi prata om syftet med hela den här serien. Det är att lyfta den problematik som den här rapporten i del 1 visar och hur man ska komma till rätta med det, om det finns lösningar och så vidare. Och i det här samtalet nu så har vi pratat om brottslighet, härkomst och om olika samhällsproblem. Om vi börjar med den problematiken att fler med utländsk härkomst, och då i synnerhet de från den andra generationens invandrare, begår brott jämfört med de som har svensk härkomst. Hur tror du att man ska komma till rätta med det?
Det är en jättebra fråga. De här barnrånen som vi ser nu senaste tiden, där så här, majoriteten där som begår det har utländsk härkomst, och det är, vi vet att de kommer från socioekonomiska utsatta områden, och vi vet vilka som bor där. Jag tror så här, det skadar inte ibland att tänka i samma tankebanor som de människor som bor i de utsatta områdena tänker. Det finns ett väldigt kollektivistiskt tänk i de områdena. I Sverige har vi mer ett individualistiskt tänk. Du som individ är ansvarig för dina handlingar. Men i våra utsatta områden tänker man mer kollektivistiskt. Så, genom åren har jag träffat ungdomar som har stor respekt för sina familjer. Familjen betyder väldigt mycket. Och även i gängen så betyder familjen mycket. Ett sätt att komma åt de här problemen är till exempel med sociala sanktioner mot familjer. Till exempel att man drar in socialbidrag, man drar in barnbidrag, man drar in bostadstillägg. I värsta fall så kanske man ska fundera på om vräkning är en åtgärd att komma åt det. Därför att de killar som jag träffar, när de gått på ett polisförhör, det är statushöjande för dem. Det är coolt. Man får mer respekt av gänget. Men om du är i gänget och du har orsakat att din familjs socialbidrag har blivit indraget, det är inte så där jättecoolt. Då kommer inte gänget tycka att du är så där jätteball. Och det handlar om att skapa normer i områdena. Och det är så man skapar normer. Och det här är en jättekänslig fråga, därför att det gör ont i den svenska folksjälen att höra de här åtgärderna. Men jag är rädd att framtidens åtgärder kommer inte vara vackrare för det. Och än en gång, kanske måste vi börja fundera på om svenska lösningar är svaret på de här problemen vi ser idag. Jag lyssnade på ett reportage av Katarina Gunnarsson i Studio 1 där hon träffar en mamma vars son har blivit knivrånad av ett gäng ungdomar av utländsk härkomst, och sonen är svensk och de har kallat honom för diverse fula saker under rånet. Och då säger hon så här i reportaget med gråten i halsen att hon vill gärna sitta med de här killarna i ett rum som har utsatt hennes son för de här hemskheterna och fråga dem, varför gjorde ni så här? Vad var orsaken? Och det här är väldigt svenskt. Man söker efter rationella förklaringar till varför man urinerar andra i ansiktet efter att man har tagit deras prylar ifrån dem. Man tror och hoppas någonstans att de här killarna ska kanske säga så här: ja, alltså, vår fritidsgård lades ner i vårt område. Det satsas inte på vår skola från politikernas sida och vi upplever en frustration och då urinerar vi andra i ansiktet. Man kommer inte få sådana svar. Och vi kanske måste börja fundera på, det här är ett kulturellt problem hos oss också, att alla människor är inte som svenskar. Det bor inte en liten svensk inom alla människor som längtar efter att komma ut, utan vi är olika alla. Vi tänker olika. Och för att kunna komma åt det så kanske man bör tänka lite i andra banor.
Hur stor tror du sannolikheten är att politiker ska fatta de här besluten inom en relativt snar framtid?
Jag har svårt att säga att vi skulle kunna komma åt det, därför att det här går emot hela liksom svenska rättsväsendet, alltså att tänka kollektivistiskt. Och jag förstår det, det gör ont att säga det. Men jag är rädd också att om man inte gör någonting åt det här och nu, och när problemen eskalerar, då kommer vi att svänga helt åt andra hållet och komma med helt odemokratiska lösningar, och de kommer inte vara så mycket vackrare. Jag vågar inte säga vad de skulle kunna vara nu, men om man tittar på utvecklingen så här, när vi har sett problem i förorten, så har man från ingenstans kunnat höra vår statsminister säga, ja men vi kanske ska ha militär in i förorten. Du vet, då är det så här, va? Vad sa han? Hörde jag rätt? Militär in i förorten? Och det är liksom Sverige, det svänger så här fort. Och ja, jag vågar faktiskt inte tänka på vilka åtgärder som skulle kunna komma i framtiden.
Artisten Ken Ring sa ju när han medverkade i den här serien att han tror att Sverige är kört. Och sen förklarade han ett ganska långt resonemang varför. Jag ska inte dra hela det. Den som vill höra det kan lyssna på det avsnittet. Men om jag frågar dig, tror du att Sverige är kört?
Nej. Absolut inte, långt ifrån. Så här, de som tror att Sverige är kört, de ska inte lyssna på det jag säger. De följer inte mig på sociala medier, läser inte mina texter. Tycker man att Sverige är kört, då kan man lägga sig ner och dö. Okej? Det är inte det jag tror på. Jag tror att vi kan göra väldigt, väldigt mycket. Det är därför jag jobbar med de här frågorna. Det går att göra saker, men då måste man göra saker här och nu. Och ta ganska tuffa åtgärder, repressiva åtgärder för att komma åt problemen. Nej, vi har ingen systemkollaps. Nej, invandrare kommer inte ta över Sverige, och islam kommer inte bli den största religionen i Sverige. Tror man det, då får man, liksom, då får man hänga i andra forums. Man måste vara lite optimistisk om man vill komma åt de här frågorna. Jag tror att många som tänker att Sverige är kört, det är för att Sverige har inte genomgått det vi genomgår idag. Vi har inte en erfarenhet riktigt av de här friktionerna. Det har varit ganska friktionsfritt i Sverige. Så här, 200 år av fred gör att vi blir lite fredsskadade. Och så stöter vi på de här problemen och då tänker vi, nu är det kört, nu är systemkollapsen här. Nej, lugn lite i båten. Vi kan göra väldigt mycket. Och är man så pessimistisk, ja, då ska man syssla med de frågorna på sin kant.
Daniel Larsson från Uppsala polisen, liksom de som har medverkat i tidigare avsnitt av den här serien, har sagt att det behövs olika former av sociala insatser. Att människor behöver komma in i det svenska samhället. Artisten Ken Ring tycker också att det behövs mer disciplin i bland annat skolan. Men alla de här förslagen är ju långsiktiga och det kan ta decennier innan de får genomslag. Och de här brotten som jag pratat om, de genomför sig här och nu. Brottsoffer kan få sina liv förstörda här och nu. Så vad tror du måste göras för att få stopp på rånen, på sextrakasserierna och andra brott här och nu?
Förebyggande åtgärder, som jag sa innan, ha en så restriktiv invandring till Sverige som möjligt. Vi måste ta hand om de människorna som är här och nu. Vi kan inte fylla på med fler klienter. Det är den bästa åtgärden du kan ta. Ta de här brottsligheten bland barnrånen. Polisen vet vilka det är som sysslar med det här. Okej? Det är ett väldigt fåtal individer. Men de tar massor med resurser från polisen. Inkapaciterar man dem, då kan polisen på riktigt börja jobba brottsförebyggande. Och ta hand om dem som eventuellt är på väg in i banan. Och ta det med rätt tid. Det finns en sån här sekretesslagstiftning mellan socialtjänst och polisen, vilket gör att polisen inte alltid får koll över vad det är som sker. Den fungerar inte. Ta bort den. Fundera på om straffrabatter verkligen är rätt väg att gå. För det är ibland, i Sverige har vi för mycket gärningsmans perspektiv och för lite brottsofferperspektiv. Vi behöver gå från det till ett mer brottsofferperspektiv. De som sysslar med kriminalitet och som vi har möjlighet till att utvisa, de bör utvisas. För då skickar man signaler om vad det är som gäller i Sverige. Man är tydlig. Och jag tror att om man kommer åt de åtgärderna så kan vi börja komma någonstans. Och så här, jag tror att svenskar, alla som bor i Sverige, måste förstå att vi är på väg mot en mer repressiv samhälle. Vare sig vi vill eller inte. Och många kommer vilja ha en mer repressiv samhälle. För att de här problemen, de kommer inte försvinna. De kommer tyvärr att bli värre innan de kan bli bättre.
Sista frågan. Du har skrivit en bok tillsammans med Jens Ganman, Det lilla landet som kunde. Och i en debattartikel i Expressen skriver ni om en sak ni har tagit upp i den här boken. Om de som inte vill bli en del av det svenska samhället utan tvärtom tar avstånd från det. Utifrån det vi har pratat om i det här samtalet hittills, brottslighet, härkomst, utanförskap och kulturkrockar. Hur ska samhället hantera de som begår brott och inte vill integreras, inte vill vara en del av det svenska samhället?
Det är ju en av de frågorna som vi lyfter i boken. Vi har ett helt kapitel där vi ställer frågan, vad gör vi med de som inte vill integreras? Och vi har träffat politiker på riksnivå som får svara på den frågan. Vissa politiker som får den frågan ser ut som att de sett ett spöke. Vad då inte vill integreras? Alla vill ju integreras. Alla vill ju bli en del av Sverige. Och där är det där en gång. Det är ett kulturellt problem. Alltså att vi tror att alla vill vara som oss. Och att de längtar efter att få bli svensk. Och jag tror inte att det stämmer. Därför att många som kommer till Sverige eller en del tycker att vi är jättekonstiga. Vi är extrema människor. Och snarare så tar man avstånd ifrån det. Och så här. Alla demokratiska samhällen har små grupperingar som inte delar samhällets grundläggande syn vad gäller värderingar, normer, rättsväsende. Det kan vara allt ifrån medlemmar i motorcykelklubbar, det kan vara Nordiska motståndsrörelsen och det kan vara andra grupperingar, religiösa grupperingar. Det är helt normalt att ha de här grupperingarna. Men så länge de är små och man vet vad man har dem så funkar det. Men ju mer de här grupperna börjar växa och vi har svårt att kontrollera dem, då blir det ett problem. Och det är det jag är rädd för nu, att de här grupperingarna blir större och större. Och jag har inget bra svar på det, för att vi kan inte tvinga människor att integrera sig. Det är ju någonstans frivilligt och det har varit frivilligt i Sverige. Men vi bör inte göra de här grupperingarna större, att fylla på med fler människor, för då blir det svårt att kontrollera det.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.